det finns många saker som människan försöker hantera som kan vända sig mot henne. Den mest grundläggande kraften är kanske elden. Alla som har sett Expedition Robinson vet att det är bra grejer att ha tillgång till den där elden. Den ger värme och ljus och är människans första stora erövring av naturen. Men det har visat sig många gånger under historien att den är nyckfull. Med full och hänsynslös kraft kan den vända sig mot människan. Det gör den inte av elakhet eller ondska, det är bara så eld fungerar. De flesta äldre svenska städer har egna sådana berättelser om apokalyptiska storbränder som formar varje stads historia. Norrköping 1822, Gävle 1869, Sundsvall 1888. I Borås brann det mest hela tiden på 1820-talet. Stockholm har haft många stora bränder genom seklerna. Det här har skapat både trauman och möjligheter. Folk har omkommit och blivit hemlösa, men nya stadsdelar byggda på annorlunda sätt har rest sig ur askan. De svenska bränderna kanske får bli ett eget avsnitt en vacker dag. I det här avsnittet ska vi titta på två av de största och värsta stadsbränderna i internationell historia. London 1666 och Chicago 1871. Robin, han har tagit på rocken och den bak- och framvända hjälmkepsen. Jag och ni lyssnare står redo vid pumpen. Nu ger vi oss in i hettan.
Varmt välkomna till Historiepodden. Min son har en brandbil i plast med olika knappar. Och när man trycker på de knapparna så säger den 1, 2, 3 eller ABC. Mm. Och så ibland, utan att man har tryckt på någonting, så börjar den sjunga.
Utan att man har tryckt på någonting?
Ja, liksom, den kan ha legat där i 30 minuter helt oförärlig. Och så säger den helt plötsligt, det brinner, det brinner.
Aha.
Och sen, vänta, hur går det? Det är... det brinner, hoppas att vi hinner. Wow, ta på dig din dräkt. På med sirenen, vi kommer direkt. En brandman jobbar tills elden är helt släckt.
Oj. Ja, jag är inte lika imponerad som jag tror att min son skulle vara. Han är extremt fascinerad av brandbilar och allt som har med det att göra. Så... det är inte utan att man tänker mycket mer på brandbilar och brandkårer än man har gjort förr.
Ja, verkligen.
Och ja, men han ska få följa med och titta på sin farbrors vid sidan av yrke som råkar vara brandkårsutövning. Och jag tänker mig att han kommer bli väldigt imponerad av att få sitta i en riktig brandbil.
Ja, får du förklara hur en deltidsbrandkår funkar för Gustav?
Jag tror inte själva tjänstgöringens schemapositioner är viktiga för honom.
Också kul, jättefint intro, men också kul att din ingång till hur viktig elden är, det är för oss som har sett Expedition Robinson.
Ja, ja, men jag tänker att det kanske, alltså det är väl ändå någon ingång.
Har ni missat forntiden och Robinson Crusoe? Så har vi också Expedition Robinson.
Ja, nu var det det som var min populärkulturella, eller vad man ska kalla det, referens. Nu blev det så. Och vad som jag tänker kanske kan komma nu på det, det är ett möte.
Spännande.
Och mötet går till så att vi drar ett namn var och sen kastas de personerna in i olika händelser där vi ska, så att säga, diskutera oss fram till vad vi ska göra. Man kan säga att vi utövar någon form av rollspel här. Grejen är också att vi vet ju inte riktigt vad den andra är för person. Det är en ganska stort och viktigt inslag i det hela, eller hur?
Just det.
Och så avslöjar vi i slutet vem vi är, helt enkelt.
Ja.
Då drar jag fram min karaktär. Ja, okej, okay, det var min där, ja. Mm, då kör vi Robin.
Och då ska Daniel Hermansson dra fram en situation som vi ska lösa.
Och då snurrar jag på den nu. Ja, den här var ju lite passande då för året i alla fall. Det är valtider. Har ni några åsikter? Ja, har vi några åsikter här i frågan så att säga vem det är som ska styra och ställa här i landet?
Ja, jag har svårt att förstå konceptet val. Det är jag som styr och ställer.
Jaha, du tänker så ja. Att det behöver inte vara med någon annan att bestämma överhuvudtaget vem som ska bestämma.
Jag bestämmer.
Du bestämmer. Jag tycker väl att det vore trevligt i alla fall om man kunde bestämma att någon annan bestämde eftersom jag ibland har problem med de som bestämmer.
Du gillar inte makten?
Ja, nej, egentligen inte. Jag tycker de är ganska kvävande när det gäller man försöker föra ut ett budskap som man liksom har researchat fram, va? Och så kommer de att säga att nej, jag bara ja. Särskilt då en viss typ av makt, ofta den religiösa.
Ja.
Men du sitter och bestämmer själv helt enkelt.
Ja, eller så, det är rätt tråkigt att bestämma. Det är ju jag som bestämmer, men alltså, andra kan också, alltså, ibland vill man ju göra andra grejer.
Göra andra grejer, som vadå? Ja,
mecka med lås. Det är ju spännande.
Mecka med lås.
Det är liksom, det är ett härligt hantverk. Det är avslappnande och så. Ja, det tycker jag är kul.
Ja, vi tar en situation till tror jag här. För att bli lite klokare på vad vi har för gärna. Kick off. Dags. Samarbetsövningar. Ska vi komma på några stycken du och jag här.
Ja, intressant.
Jag vet en som jag inte tycker är så bra. Jag gillar inte de här nollningarna som de håller på en del universitet. Du vet när man måste gå ner på knä och hålla på och erkänna grejer och säga att man har fel. Det har jag råkat ut för. Det tycker jag inte är en särskilt gemütlig och trevlig verksamhet. Så att mer då att man kanske sitter och jag vet inte, det är en kick-off övning. Att man sitter och slår i böcker och experimenterar på olika sätt kanske.
En ganska bra kickoff skulle ju vara att du och alla andra väcker mig på morgonen och klär på mig.
Att vi då tillsammans gör det, alla andra.
Ja, och så står jag bara så här med armarna utåt helt avslappnad och litar på att okay. Ni känner den andakt och respekt som ändå är. Man kan förvänta
det
sig.
Det låter lite grann som att du är någon form av fonoben då och vi andra bara svasar runt omkring dig här.
Ja, alltså,
det finns inga andra sätt.
Sån är Guds vilja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nu är det igång att prata om Guds vilja här igen. Jag är väldigt allergisk mot när folk börjar prata om det eftersom det brukar sluta med att jag nästan hamnar i fängelse jämt. Jag tror att du är Ludvig den 16, va?
Ja, det är rätt gissat, men Galileo Galilei är ju också en skicklig vetenskapsman.
Ja, just det. Ja, vi kommer på det, vi kanske var lite för...
Ja, det blev lite tydligt där.
Ja, men det är inte lätt. Man måste ju ge lite information så att folk får vara med och gissa här också.
Just det.
Ja, jag tyckte det var ett trevligt möte och nu ska vi hoppa in i mindre trevliga verksamheter som är väldigt... Eldfängda.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mhm, intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och då behöver vi ju ett sätt att lära oss hantera det här. Vi kan inte bryta ihop så fort det brinner. Jag har en essäliknande text från den svenska idéhistorikern Gunnar Broberg, annars mest bekant, i den mån Gunnar Broberg är bekant, som en av våra ledande Linné-experter. Men den här gamla pärlan, den handlar om stadsbränder. Inte så mycket om detaljer, inte den pigan eller den limkokaren tappade kontroll på saker och ting och sen helt plötsligt brände. Ingenting om så många 100 meter brand första natten, utan istället försöker han närma sig stadsbränderna med idéhistorikerns distanserade nyfikenhet.
Mm.
Elden, stadsbränderna, den var för de flesta europeer i de flesta städer från tidig modern tid och framåt oundviklig. Först under andra hälften av 1800-talet, förutsatt att staden inte var primärt i trä, vilket många var, och förutsatt att man satsade på ett brandförsvar, vilket inte alla gjorde, och att man undvek krig, då blev bränderna mer undantag än regel. Och som du var inne på med Borås, vissa städer brann oftare, andra mer sällan, men någon stor brand på ett sekel, det gick egentligen inte att undvika. Att leva på en sån plats innebar, eller krävde, som han skriver, en slags fatalistisk acceptans. Man måste lära sig att acceptera att så är det. Många, kanske de flesta, bränder orsakades av varma somrar och blixtnedslag. Men en del bränder orsakades såklart av ovarsamhet, vilket var brottsligt i de flesta europeiska länderna. Men det källmaterialet vi har, det ger inga starka indikationer på att olycksbarnen som glömt ett ljus, eller vad det nu kan vara, att de straffades speciellt hårt. Citat: ytterst kunde inte olyckan göras ogjord, skriver Broberg. Och till sist var det ju en annan makt som vakade över människans väl och ve.
Mm.
Vad kan man göra? Nu har det brunnit. Det hjälper inte att vi kastar den där pigan i fängelse för den sakens skull. Men källmaterialet visar också att bränderna var viktiga. För tillsammans med krig och hungersnöd registreras bränderna alltid i krönikorna. Broberg skriver: vi vet när det brann i Vallentuna eftersom det står i den äldsta bevarade svenska boken. Liksom när Vadstena kloster drabbades eftersom det anges i dess diarium. Dessa lika lysande som dystert mörka händelser ingraverades på kyrkklockorna som göd över bygden. Vi kan göra långa lister utifrån olika dokument, fast en del förstås brunnit upp. Inte minst arkeologins sotiga lager vittnar om eldens heta pust. Att man tvingades leva med elden, det var heller ingen ursäkt att, som Har du sett hunden i det där mimet som ofta dyker upp på Instagram och så? Det är en hund som sitter och dricker kaffe i ett brinnande rum och så säger han "This is fine."
Det kanske är något fel på min internet när jag var, och även om jag inte tror det, men jag känner inte till den här alls. Nej.
Ja, men det är ett ganska vanligt meme och det kan användas för att ja, men kanske klimatet till exempel.
Mm-hmm.
När det kommer en ny rapport från FN som säger att det är kört. Och då är hunden som dricker kaffe i ett brinnande rum. Allt är bra. Men det är skillnad att acceptera att städer bränder och att sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Att samlas kollektivt för att förbättra brandsäkerheten, det var en av de viktigaste uppgifterna man kunde tänka på. Och det är liksom en sak som på riktigt förändrar och förbättrar samarbetet i de här stora städerna. Ett exempel. 1746 noterade Linné att det Borås han precis besökt hade utmärkta förberedelser inför eventuella bränder.
Mm.
För vid varje hus stod en vattentunna och en granruska.
Ja, ja men då så.
Så att Borås var kittade för framtida bränder.
Det var de ju inte.
Nej, men Linné tyckte, han gjorde en okulär besiktning och tyckte att det såg ganska bra ut det där.
Ja, här hade han fel.
Jag har två stycken citat som jag vill avsluta med. Först ett som bara är lite kul. Mer avancerad teknologi prövades bland annat inom Kungliga Vetenskapsakademin. Runt om i städerna byggdes upp ett instrumentarium för att bekämpa den röde hanen. Stegar, båtshakar, brandyxor, vattentunnor, pumpverk och dammar. Vid Uppsala universitet med egen jurisdiktion och eget brandförsvar var det den berömde filosofiprofessorn Kristoffer Jakob Boström som var första sprutförare om elden på nytt skulle hota akademin. Turligt nog för alla parter slapp han träda i tjänst. Det är en kul bild ändå. Där sitter han, svenskt 1800-tals tyngsta filosof / deltidsbrandman. Och författar en tung försvarstext för monarken och ståndsriksdagen, vilket han brann för. Och så plötsligt, elden är där. Nu är det Boström som ska sköta vattensprutan.
Ja.
Mer relevant för avsnittet i sig så skriver Broberg: den nedbrunna staden, en fallen skog av trä, måste som fågel Fenix resa sig ur askan. Branden är på en gång en mäktig förstörare och förnyare. Elden är också en rening. De usla hygieniska förhållandena i den gamla staden gick upp i rök. Råttorna halstrade, möglet smälte ner, smittohärdarna rasade samman, pesten hejdades i sitt anfall. Och det där draget i stadsbränderna, den här förnyande effekten som en skogsbrand kan ha, det kommer vi stöta på till exempel nu när vi ska till London på 1600-talet. Men priset av en brand är alltid högt, inte bara i människoliv. Jag tänker att vi hade levt i en rikare kultur om många av de där byggnaderna och texterna som blivit lågornas rov hade klarat sig.
Ja, branden i biblioteket i Alexandria är ju inget man tänker på med varma känslor.
Nej, men kanske med fatalistisk acceptans, ordet för dagen. Det är vad det är.
Grundfakta till branden i London. Det var en stor brand som pågick mellan den 2 och 5 september i centrala London 1666. Och London på den här tiden har då 500 000 invånare. Det är en sjättedel av stadens befolkning som bor i centrala London, som var den mest tätbefolkade också.
Ja, majoriteten bor väl utanför murarna?
Ja, jag sa ju en sjättedel
innanför.
Men den är mest tätbefolkad innanför muren.
Ja, så är det ju.
Och apropå muren då, så är det en gammal romersk mur som finns i norr, öst och väst kring den här stadsdelen. Och i söder så går ju floden Themsen. Och vi har ett gytter här av små gator och gränder, och vissa hus har upp till 7 våningar. Där de här övervåningarna ofta liksom hänger ut över de som är under, vilket innebär då att husen som står mitt emot varann, på höjden ligger de ju ganska nära varann då.
Det är nästan som att de bugar sig mot varandra.
Precis, och det är ju inte så bra när det brinner högt upp i ett av dem till exempel.
Men det är inte alls bra ur brandsynpunkt såklart. Sen tycker jag att det är en trevlig syn i många äldre europeiska städer. I Bologna har de ju de här portikerna att liksom varje övervåning sticker ut ovanför undervåningen och det blir långa balkonger som hålls upp av pelargången. Sånt gillar man ju, men det är inte så bra för brandsäkerhet.
Nej, och här var ju då de flesta hus gjorda av trä också. Visserligen hade man förbjudit halmtak, men det fanns ingen så mycket runt att kontrollera det här, så det bröt många mot. Och även om området som vi pratar om här, centrala London, är navet för både ekonomiska och administrativa sektorer, så bor ju de flesta med pengar inte här. Utan de bor ju mer rimligt, så att säga, utanför centrum. Istället är det då hantverkare och allmänt fattiga människor som bor innanför de här murarna. Smedjor som står och bara ångar ut en massa lågor, och det är bankas och slås och gnisterna är. Och sen som vanligt när det gäller såna här berättelser om bränder, så har det varit en väldigt varm och torr sommar innan.
Så är det. 1666, 600 år efter slaget vid Hastings. Vilket onödigt påpekande. Så är det. Det är varmt. Och den varma sommaren, den hade föregått av en varm vinter. Torka sedan november. Det är vattenbrist, det är elände. Kungen, han heter Karl den andre. Vilket betyder att det är restauration som är epoken vi befinner oss i. Cromwells republik har uppstått och fallit, och Karl den andre hade återfått den kungamakt som hans far förlorat tillsammans med det att han förlorade sitt huvud. Och som berättelsen går så gick kungen omkring och var mycket oroad för en kommande brand. Och han försökte vid tillfälle till och med påpeka det här för en av Londons borgmästare, Sir Thomas Bloodsworth. Men den här borgmästaren, han lyssnade inte den gången. Han hade ett annat problem som var mer akut. Mm. London hade nämligen året innan drabbats av en omfattande pestepidemi. Och det är ett gissel att räkna dödsoffer under 1600-talet såklart, men det var kanske 70 000 döda eller något liknande.
Ja.
Det var alltså en enorm tragedi.
Ja, det är ju rent mänskligt sett en mycket större tragedi än den här branden kommer att vara faktiskt, om vi pratar människoliv.
Ja, så är det ju.
Vi har ju haft en del pestavsnitt innan, men det är möjligt att vi återkommer till London-pesten också någon gång, vi vet. Men just nu är jag inte där, nej.
Och att jämföra pest och stadsbrand, det är ju lite grann som att jämföra äpplen med päron. Och på tal om äpplen, huruvida Thomas Farinor, kunglig bagare, hade några äppelpajer nere i sitt bageri, det kan jag inte uttala mig om. Men jag vet att
då är det en väldigt dålig övergång. På tal om äpplen så vet jag inte. Men i alla fall så... Ja, men det...
Nej, jag tycker den är helt okej.
Okay. Ja.
Jag vet att Thomas Farinor väcks midnatt den 2 september en söndag av en tjänare. Och den tjänaren, han har känt att det luktar rök. Farinors familj, de kan klättra ut ur det hus som redan står i brand. De tar sig ut via grannens tak. Det är ett hembiträde som blir kvar i huset. Antingen så kan hon inte klättra ut eller så vågar hon inte klättra ut. Hon blir lågornas rov och det första offret. Men nu brinner det i London.
Ja, nu brinner det. Och det finns en stark vind från öst också som sprider elden snabbt genom kvarteren här. Men det här var ju inga ovanligheter egentligen. Sånt kunde hända och... Framförallt, det fanns en kommunal plan. Gud, vad skönt att veta.
Ja.
Är det någonting man känner sig trygg med, så är det att när kommuner har ansvar för saker och ting, så då behöver man inte oroa sig. I det här fallet så skulle man då enligt planerna skapa brandgator genom att bromsa eldens spridning. Så skulle man alltså riva hus och så vid behov. Det fanns till och med stora krokiga påkar i husen så att det skulle gå smidigt och riva ner dem. Man hade byggt dem så att de skulle vara rivningsbara. Man kunde också spränga husen och sen dra bort resterna. Bra! Då kommer ju inte det här bli långvarigt. Först måste vi bara få borgmästare Bloodsworth att gå med på det här. Han tillkallas. Han är då på ytterst dåligt humör över att ens har blivit väckt. Jag ser framför mig hur han grymtar runt där i sin nattluva och tofflor innan han sätter sig i vagnen och blir körd till den här branden.
Ja.
Och då har branden pågått en timme. Och när han kommer dit så har ju folk bildat kedjor med vattenhinkar som förs fram för att släcka elden. Men Bladwolf, han avvisar alla önskemål om att få riva husen runt omkring branden här. Han bara, nej, jag tror faktiskt inte det, sa han.
Och sen kommer de bevingade orden som kanske är påhittade men som vi ändå alltid måste berätta om.
A woman can piss it out.
Just det. En kvinna skulle kunna pissa ut elden.
Ja.
Se Bloodsworth hoppar in i vagnen. Han vill hem och sova.
Han åker hem och sova igen. Ja. Orsaken till att han inte vill gå med på att riva några hus är att det blir så stökigt och dyrt i efterhand med alla rättsprocesser där folk ska ha kompensation för att de har fått sina hus rivna och sånt där. Och därför så och kan hem och uppsöker sängen igen.
Ja, det kanske var juridiskt enklare när de brann ner. För det är det som kommer hända.
Ja, man kommer tänka lite på en annan berättelse som är mer vetenskapligt belagd att den är falsk. Nämligen den om kejsar Nero som sitter i ett fönster och spelar på något instrument. När han då tittar på branden i Rom 64 efter Kristus. I den storyn är det i och för sig han själv som har anlagt branden. Här är det mer snålhet och inkompetens det handlar om.
Just det.
När solen sedan går upp då har elden spridit sig evigt vidare. Bland annat mot London Bridge.
Den bästa källan som finns att gå till för att få en uppfattning om de här kaotiska septemberdagarna, det är Samuel Pepys dagbok. Och Peppy var son till en skräddare. Men hans enkla bakgrund till trots började han klättra inom hierarkin och han blev både riksdagsledamot samt någon slags ansvarig minister för flottan. Och det är den dagbok som han skrev mellan sitt 27 och 36 levnadsår som gör att han fortfarande är känd idag. Jag slog upp Samuel Pepy i Encyclopedia Britannica och där kan man läsa följande om den här dagboken. Den är, citat, mer än bara en vanlig redogörelse för en skribents liv. Det är ett storslaget konstverk som på varje sida visar en förmåga att välja ut såväl det lilla som det stora. Allt är nödvändiga för att visa känslan av att vara vid liv. Och den är, sannolikt, efter Bibeln och James Boswells Life of Samuel Johnson, den bästa kvällsläsningen skriven på engelska. Man kan öppna valfri sida och förlora sig i Karl II:s London, samt i den livfulle, nyfikne, hårt arbetande och fryntlige mannen som gestaltade. Peppy ville lära sig allt om allt eftersom han tyckte att allt var intressant. Han hade aldrig ett långtråkigt ögonblick. Han tycks faktiskt inte förstått sig på långtråkighet.
Nej. När du säger att man kan öppna en sida och läsa vilken dag som helst för att få lite gemütligt och trevligt, så ja, menar du inte att vem som helst kan göra det på någon sida. Eftersom hans stil hade kodats så infernaliskt noga att det var någon form av egengjord stenografi. Och man kodade av det här först 1825, alltså 159 år efter branden. Och då fick man veta massor saker som man inte visste innan om brandens omständigheter. Och det här berodde på att han hade skrivit på det här sättet eftersom han inte ville att hans fru skulle få veta om hans kvinnoaffärer.
Nej, absolut. Jag tror att Encyclopedia Britannica pratar om den på 1800-talet utgivna i klartext. Skrivna varianten.
Ja, det är mycket
möjligt. Jag vill bara innan vi lämnar det citatet som jag har suttit och noggrant översatt där, bara återigen höja vad härligt avslappnade brittiska encyklopedister är. Att när man sitter och skriver om den här dagboken, ja då kanske man dras med och säger att tillsammans med Bibeln och en annan bok är det den bästa kvällsläsningen på engelska. Som att det är ett objektivt sakligt påstående man kan komma med.
Ja, det är faktiskt ganska oresande egentligen.
Det finns inte i nationalencyklopedin. Det är vi svenskar och tyskar. Det är
väldigt stela.
På tok för tråkigt.
Ja, men då vet vi lite om den här Peppy.
Ja.
Och hans dagbok. Och han ger sig ut då efter att hans tjänsteflicka har väckt honom. Och han tittar ut genom fönstret och ser den här röda himlen. Då går han ut på gatorna för att få en uppfattning om vad det här handlar om. Och där har ju då paniken börjat sprida sig lika mycket som elden nästan. Gatorna är fulla av förtvivlade människor som försöker konka omkring på de ägodelar de har fått tag på. Och tydligen så var det så varmt att duvor som lyfte från balkongerna föll ner i marken med brända vingar och sånt där.
Ja.
En invånare beskrev också eldens oljud senare. Dån, larm, oväsen. Ett ljud från elden som kom från alla håll. Som om 1000 stridsvagnar av järn hade kört på gatstenarna.
Just det. Peppy beger sig också sen hem till sitt hus och begraver silvret i trädgården.
Ja, det är den första åtgärden som gäller att ta tag i.
Det visar ju ändå på någon slags acceptans inför att det här kan gå illa. Sen så promenerar han upp till sin kompis kungen och säger att du, Karl, vi har ett problem av sån dignitet att jag tycker att du borde få veta det här.
Ja, det är ju rimligt.
Ja, så är det. Och Karl den andra, han tar uppgifterna på mycket stort allvar. Och helt plötsligt så begär han av Bloodsworth att man genast skulle börja riva hus och skapa riktiga brandgator. Det är, jag vet inte om du har en annan förståelse, och jag kanske är för hårt färgad av hur Samuel Peppy beskriver det. Men det känns ju som borgmästaren fortfarande på morgonen inte var så pepp att börja göra saker, utan det är först när ansvarstagande respektabelt folk går till konungen och ber om hjälp.
Jo, precis. Han har ju då vaknat till igen här och är nyvaken, den här Bloodsworth. Och då hävdar han att man har ju redan rivit så många hus man kunde när Peppe kom och påpekade det här. Då hade man ju börjat riva lite grann. Och hertigen av York, kungens bror, hade också erbjudit borgmästaren att få del av så många soldater som behövdes för att riva hus och sådär. Men då sa Bloodsworth att det behöver jag inte, det behövs inte. Det var bara det att de här husen som borgmästaren mycket motvilligt började riva, de låg ju för nära branden. Så man hann ju inte frakta bort den här båten innan elden nådde fram dit och alltså fick nytt bränsle då.
Just det.
Och då ska han ha sagt, vad kan jag göra? Vi river hus i en rasande fart, men elden är över oss fortare än vi hinner bära bort den. Och istället så, ja, då åkte han hem och vila och kom inte ut igen förrän branden var över, helt enkelt. Och branden spreds ju också vidare förstås då och förstör bland annat börshuset. Och under tisdagen den 4 september så brann den här ståtliga Sankt Pauls katedralen ner.
Just det.
Och bly hade ju smält ifrån den då som rann ner för gatorna och ja... Nu börjar det gå på örat här. Eller börjar, det håller ju på för fullt.
Elden hade också spridit sig till de två fängelserna Newgate och Ludgate. Utöver alla de här träkåkarna som brann som tomteblås.
Ja, kungen ska ju själv då ha inspekterat arbetet också från Themsen och inte varit nöjd. Han gav skarpa order om att nu får ni väl förbanna med börja riva hus här för att få fram rejäla brandgator. Och så satte man in då alla tillgängliga soldater i kampen mot elden. Och där måste jag ha varit då när borgmästaren låg och sov för fullt igen.
På tal om Themsen så skriver ju också Samuel Peppy om hur Themsen fylldes med båtar och pråmar där alla de Londonbor som hade möjligheten att baxa upp tillgångar som de hade släpat ur sina dödsdömda hus. Hur det låg och guppade där. Får en att tänka på Richard Kapuscinskis berättelse om de portugisiska kolonisterna i Angola som gör samma sak när Luanda står inför självständighet. Men i Luanda så var det ju portugiser som kunde segla till Europa. Här är det hemlösa Londonbor som samlas på olika områden, Highstead, Highgate och Moorfields utanför staden och liksom, de kan inte göra någonting.
Ja. Ja, men det är ju naturligtvis den absolut första tanken som kommer till en. Händelserna utanför Luanda på 70-talet.
Ja, det är mina två massa grejer på pråmar som guppar i skymningen berättelser.
Ja, just det. Den 5 september så vände vinden söderut mot Themsen och där har ju branden redan härjat. Och då börjar man till slut få kontroll över det här. När elden sen har lagt sig, då kan man börja fundera på konsekvenserna. Och enligt uppgift så blev då 70 000 invånare hemlösa. 13 200 hus har förstörts av branden eller rivits. Dödsfallen är lite oklart, eller högst oklart. Enligt myndigheterna handlar det om 5 stycken personer. Men
ja, det är lågt.
Det är lågt. Det beror också på att många fattiga och oregistrerade människor bodde i det här området som man inte gärna kan haft koll på.
87 kyrkor och en katedral, du sa ju St. Paul's tidigare, har också brunnit ner. Så att man förstår ju att förstörelsen är omfattande. En intressant detalj är ju att redan dagen efter så träffar kungen 3 olika ingenjörer som presenterar 3 olika planer för hur staden borde byggas upp. Och samtliga de här planerna menar ju att nu är det dags att bygga London med reguljära geometriska gator. Alltså att man ska helt strunta i det här äldre systemet. Men så blev dock inte fallet. Ledningen gick mot alla rekommendationer och valde istället att i ganska stor utsträckning återställa de gamla kvarteren och gatorna ungefär som de hade sett ut. Och Christopher Wren, vars plan hade förkastats, han fick i uppdrag att bygga upp St. Paul's Cathedral på nytt, vilket han gjorde med den äran. Och en annan av de här herrarna med förkastade planer, han hette Robert Hooke, och han fick uppdrag att se till att de här 13 000 bostadshusen skulle byggas åter.
Kostnaderna landade på ungefär 10 miljoner pund i dåtidens värde. Det är väldigt mycket där.
Ja, det är mycket pengar.
Men delvis öppnar man upp statskassan för att bekosta det här, och den här Bloodworth, han kritiseras och avsätts samma år. Men som sagt, det är ju egentligen först på 1800-talet som mycket av hans inkompetens uppdagas egentligen då genom de här dagböckerna som Peppy har skrivit. På den tiden sökte man istället efter andra syndabockar också. Kanske var det här en fransk katolsk konspiration?
Nej, ja, det är papisterna.
Ja, det kunde man ju ana. Och det här blir man ju ganska tvärsäker på då när det dyker upp en urmakare som heter Robert Hubert, en fransman, som hävdar att han har startat branden på uppdrag av påven. Daniel Rydén skriver i boken 101 historiska misstag att Hubert var, citat, uppenbarligen svagsint och ändrade sin historia flera gånger under förhören. Han förklarades ändå som skyldig för branden, och sen hängde man honom den 28 september. Skönt, då har vi straffat någon för det här. Det var ju bara det att efter några dagar så fick man klart för sig att den här karen hade ju inte kommit till London förrän 2 dagar efter branden. Så kan det gå. Och ja, en positiv sak var i alla fall att den här branden tog kål på merparten av de här råttorna som sprang omkring och spelade pest.
Så är det. På det sättet var den ju verkligen renande. Sen får man väl på ett sätt se det som en missad chans att planera upp London enligt ett bättre fungerande system. Istället kom ju staden under dess verkligt explosiva 1700-tal för de här massiva slumområdena. Men som du var inne på, att grilla lite pestrotter, det är en dyr sjukdomsbekämpning. Men någonting var det i alla fall.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ska man ta ett segment som våra söner, om de hade haft det att lyssna på, skulle tycka att det var lite intressant kanske.
Ja.
Nämligen hur brandkårsverksamheten utvecklas under 1700-talet fram till framförallt 1800-talet då.
Berätta.
Ja, men stora tematiska händelser förändrar saker och ting. Man vill ju vara bättre rustad nästa gång någonting liknande händer. Tänk pandemi till exempel. En innovation redan från 1667 var att man kunde köpa brandförsäkringar. Och på 1680-talet så skapade då samma entreprenör som heter Nicolas Barbon för övrigt den första brandkåren under tidig modern tid. Det hade funnits brandkår under antiken i Rom då förstås. Marcus Crassus höll på med det bland annat och gjorde sig väldigt rik.
Men det räknas knappt.
Och med det sagt så är det lite hårt. Jag menar brandkåren under romartiden, de gjorde ju sitt också va, ändå.
Jo, jag menar mer att man byggde inte vidare på den antika brandkåren.
Nej, just det. 1672 kommer en holländsk konstnär med idén att man kan väl sy ihop läderremmar så blir det långa slangar. Och det gjorde man då, och vips så hade man brandslangar. Man behövde fortfarande tillgång till en stor vattensamling i en sjö eller flod för att pumpa fram vattnet, men ändå. Nu kunde man komma lite närmare och behövde inte hålla på med de här hinkarna hela tiden. Men 1725 så kommer den första mobila brandsprutan, uppfunnen av en engelsman, Richard Newsham. Det var en liten rödmålad vagn med en tank och två pumphandtag. Två brandmän kunde då pumpa fram 400 liter vatten i minuten och strålen nådde då 40 meter. Det här låter ju som att nu börjar vi komma någon vart va?
Så är det ju.
Och den användes ju i fler städer än London, bland annat New York som köpte in två stycken. Och det är väl här också man sätter då, antar jag, standarden för att brandkårsverksamhetsgrejer ska vara röda, helt enkelt.
Ja, jag antar det. Det syns ju väldigt bra då också.
Ja, den här första brandbilen var alltså då ganska revolutionerande, men det finns ju alltid förbättringspotential. Och den här tanken tömdes ju ganska snabbt och då behöver man ju återgå till den ursprungliga vattenkällan och fylla på. Och det kunde man kanske förbättra. Och då gör man det på 1800-talet när man skapar brandposter runt omkring i städerna för att man ska komma åt vattnet från dem då och slippa behöva åka iväg till sjön hela tiden. Vår egen John Ericsson uppfann ju tillsammans med en kollega 1829 en ångdriven pump. Och den kunde minsann pumpa fram 2 ton vatten i minuten. Det är mycket.
Nu händer det. Det är som processorer, det blir dubbelt så effektivt varje gång.
Ja, vad tänker då datoranvändare när de får en dubbelt så effektiv processor? Tänker de, det här var för jävligt för nu behövs ju inte jag här längre och sitta och skriva för hand.
Ja, vissa gör ju det såklart. När den där dubbelt så snabba processorn, jag vet inte, gör arbeten som människor tidigare har suttit och
knackat,
mekaniskt klickat i.
Ja, i alla fall, brandmännen borde ju kanske bli glada över det här, men de anordnade inga tacksägelsefester eller sjöng hymner till Ericssons ära för det här direkt. Utan istället blev de sura och oroliga över att den här maskinen skulle ta deras jobb. Så den första ångdrivna pumpen förstördes av en uppjagad hop brandmän, helt enkelt.
Just det. De kastade sina träskor i maskinen.
Ja, det gjorde de inte, utan det är en annan historia. Men det är en liknande. Under slutet av 1600-talet så hade de första brandkårerna bara ägnat sig åt att bekämpa eld hos redan betalande kunder. Kunderna hade alltså då fått sätta ett märke på huset som visar att de har en brandförsäkring och ska få hjälp med eldbekämpning om olyckan är framme. Fanns det inget märke på huset eller om det tillhörde en konkurrerande brandkår, då avstod man ju från att släcka det här när man väl kom fram. Och ibland uppstod det ju bråk om vem som hade rätt att släcka eller inte. Den här röran av konkurrerande brandkårer kommer jag ihåg tas upp i filmen Gangs of New York. där det enligt Leonardo DiCaprios roll och röst fanns 47 olika brandkårer som alla slogs med varann. Det utspelades på 1800-talet då i och för sig. Men det är samma grej som det var i England på 1600-talet. Just den här faktauppgiften att det fanns 47 olika brandkårer i New York, den har jag inte kollat upp, men det låter ju inte osannolikt.
Nej.
Det är i alla fall en scen som är med där två brandchefer står och debatterar med varann, samtidigt som deras brandmän slåss med varann om rätten att släcka den här branden, vilket ingen verkar bry sig om att göra egentligen. Och på många ställen i Europa och Amerika så slog man ju sen då ihop de här konkurrerande brandkårerna. Det hade man tydligen inte gjort i New York ändå i slutet på 1800-talet när den här filmen utspelar sig, enligt filmen. Men det förenklar ju i alla fall verksamheten betydligt att man inte ska konkurrera med varann när branden väl har brutit ut. I London slogs 10 brandkårer ihop till en 1833. Nu blir det effektivare.
May I point out that this building is burning to ashes? And may I point out that this area is the province of my own America's Fire Brigade and that you lot belong only in the Bowery? May I point out that you're outmanned, outmaneuvered, and in a moment, outfought?
Am I?
The Great Fire of London är ett ganska typiskt och än mer omfattande exempel på den tidiga moderna tidens stadsbränder. Det fanns få eller inga brandkårar, alla kåkar var byggda av trä. Men från mitten av 1800-talet, mot bakgrund av det som du har pratat om nu, så var det inte lika självklart att sådana bränder skulle bryta ut. Det finns motexempel såklart, du nämnde flera av dem i din inledning. Gävle brann 1869, va?
Ja.
Och både Sundsvall och Umeå brann den mycket varma sommaren 1888. Två stadsbränder som kom att forma respektive stad på avgörande sätt. Det kan man gott återkomma till senare, inte i det här avsnittet men senare i den här podcasten. Gunnar Broberg, han är ganska rätt fram i sin text. Han säger att de här exemplen, till exempel Gävle, Sundsvall, Umeå, det var städer som borde ha brunnit tidigare.
Jaha.
Gyttriga trästäder som levde på lånad tid. Den engelskspråkiga världen har ett sånt stort och känt exempel. Många amerikaner skulle nog hävda att deras stadsbrand är mer känd än Umeås stadsbrand, till och med.
Ja, till och med.
The Great Fire of Chicago. Chicago är ju en av USAs absolut mest fascinerande städer. Jag är till exempel så djupt fascinerad av det politiska system med tjänster och gentjänster som helt dominerade staden under hela 1900-talet. The Machine kallat. Där lokala partibossar kunde leverera röster mot att de fick lite någonting i gengäld på det sättet.
Mm.
Jag lyssnade på en lång poddserie om hur Barack Obama blev Barack Obama. Och alltså, de här skrönorna om hur det var att vara politiker i Chicago även på typ 80- och 90-talet, det är helt vansinnigt. Det låter ju som Gangs of New York hade övervintrat 100 år där. Staden, USAs tredje sett i population, ligger strategiskt som en länk mellan The Great Lakes, de fem stora färskvattensjöarna på gränsen mellan USA och Kanada, samt Mississippifloden. Här har såklart urfolk bott i alla tider, men den amerikanska staten började inte bygga fort i Chicago förrän tidigt 1800-tal. Och när Illinois blir en egen stat 1818, då är Chicago knappt mer än en by. 1833 bor det 350 människor i Chicago.
Namnet kommer ju då från en fransk upptäcktsresande som heter De La Salle, som i slutet på 1670-talet kom dit, och han kallade då för Chicago eller något, vilket då avsåg vitlök som tydligen växte i trakten.
Jaha.
Eller vad, har du någon annan uppgift?
Nej, det är inte. Jag bara alltid tagit för givet att det kommer från något av urfolkens språk eftersom det har lite de fonetiska kvaliteterna. Men det är säkert någon fransk upptäckare som har ljudat fram det.
Det är den uppgift jag har.
Efter 1833 kommer det börja hända saker med statligt finansierade kanalbyggen och inte minst genom att staden blir en hubb för det kraftigt expanderade järnvägssystemet, så växer ju Chicago explosivt från 1840-talet och framåt.
Ja.
1850 bodde ungefär 30 000 människor i Chicago. 10 år senare hade den siffran tredubblats. Det är svårt att hitta liknande och samtida exempel på en sån häftig befolkningsutveckling. Redan under 1870-talet hade en stadsbild som annars känns väldigt mycket samtida USA satt sig. I utkanten av staden, mer utspritt, mer luftigt, fanns stora delar av övre- och medelklassen. Downtown med slingriga trästadsområden, där bodde de fattiga. De bodde ofta i hus som var flera våningar höga. Och framförallt dominerades den stadsbilden av sämre bemedlade invandrare, däribland säkerligen en och annan svensk.
Ja, ganska många sådana säkert.
Mm.
Mycket av tillväxten hade ju berott på att man forslade in stora mängder nötkreatur med tåg ifrån västerut och in till Chicagos alla slakthus, och sen så såldes då köttet vidare österut till de stora städerna vid östkusten. 1871.
Kan det vara så att det är en varm sommar då?
Ja, det kan det. Det var väldigt varm sommar, men det var ju inte så otippat. Det behövde man inte vara en Sherlock Holmes här för att räkna ut att det skulle vara en faktor i frågan.
Mellan juli och oktober hade det fallit mindre än 75 mm regn, och det brann faktiskt hela tiden i Chicago under den här sommaren för att det var så varmt och torrt.
Och naturligtvis är den andra faktorn att bebyggelsen till huvudsak består av trä.
Ja.
Och det bor ungefär 300 000 invånare i den här stan 1871. Branden kommer ju byta ut, just den här branden då, den 8 oktober. Å andra sidan hade det varit en brand kvällen före också. En stor brand. Du sa att det brann hela tiden och det gjorde det.
Ja, men helt riktigt, en ganska omfattande brand som brandmännen hade kämpat hela dagen och hela kvällen med att kämpa ner.
Mm. Och då är man ju trött och så vill komma hem och lägga sig på sofflocket efter det förstås. Och då kommer det här istället. Branden byter ut vid 8:30 på kvällen ungefär den 8 oktober i en lada hos en irländsk immigrantfamilj. Det är Catherine och Patrick O'Leary. Naturligtvis heter de O'Leary.
Ja.
Länge trodde man då att det var en ko som hade sparkat omkull en lykta som var orsaken till det här, eftersom en journalist hade hävdat det i tidningen senare, och först 20 år senare erkände han att det hade han hittat på.
Just det. Andra förklaringar som har givits är att mjölkkyvar hade brutit sig in i stallet och orsakade en brand. Eller så började det bara brinna. Det spelar ju egentligen ingen roll, för det var ett stall och det började brinna.
Ja.
Vi på Historiepodden, vi uppmanar alla att ta brandsäkerhet på allvar. Grilla inte när det råder eldningsförbud. Kom ihåg att släcka ljusen. Ha inte fläkten på när du friterar någonting. Och så vidare och så vidare. Vi tar brandsäkerhet på stort allvar. Men med all god vilja i världen och med all försiktighet, ibland kommer det börja brinna.
Ja. Jag kommer tänka på den här filmen Plötsligt i Vinslöv. Heter det inte det? De här barngolfmänniskorna.
Entusiasterna.
Ja, just det. Han står och steker på i sitt lilla kök där, så flammorna når upp till taket.
Ja, nej, sånt vill vi inte se.
Nej, det är inte att ta brandsäkerheten på största allvar. Men han var nöjd med sina stekar. Yeah.
Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att någon slår rakt upp, de lugnar ner sig igen. Va. Det kan inte brinna utanför det här området. Va. Och det är likadant inom golfen. Det enda som kan hända mig det är att jag slår ett skitslag. Va. Jag dör inte av det.
Det tog 40 minuter från att larmet gick till att brandkåren fick veta att det brann. Och det är ju länge även på den här tiden. Och den 45 år gamla brandchefen Robert Williams, han väcktes av sin fru. Och dessutom ska då brandkåren, när han väl har fått veta det här, ha åkt till fel adress först.
Ja, den första brandbilen som de skickar ut försvinner alltså. Vi har mysteriet med brandbilen som försvann.
Ja, det är ju...
Var det så att de skulle till Ringvägen i stan, men istället skickades till Ringvägen i Sundbyberg. Inte sannolikt. Och det är inte den absolut bäst inkofotade bäckreferensen i mitt liv.
Nej.
Men det är ändå kul att vi har en brandbil som har försvunnit. Den gick upp i rök.
Du är ju så väldigt nöjd över det här, eller hur? Jag ser ju det på det. Det är bara det att det här är ingen bil egentligen. Det är en vagn, va? Brandvagnen som försvann då i så fall.
Ja.
Ja, ja men okej. Mm. Det brinner hos grannen.
Det brinner visst hos grannarna.
En vanlig spekulation är ju också att när brandkåren väl anlände så var brandmännen så trötta efter gårdagens bravader att de helt enkelt inte klarade av att jobba lika effektivt en andra dag i rad. Men man hade ju också flera saker som jobbade mot dem. En mycket stark vind från sydväst gjorde samma jobb som den här ostanvinden hade gjort i London. Det var som en stor blåsbälg som bara göt nytt och starkare liv i den här elden. Mm. I någon text jag läste så jämförde man slummen med hur det ser ut när man själv gör upp en brasa. Att de här små träkåkarna mitt i Chicago, det är som små pinnar och näver och stickor. Och de fattade eld snabbt. Och när den där branden sen hade vuxit sig nog stark, då orkar den ge sig på de mer välmående områdena i Chicago. Och även stenhus slukas ju och totalt blir utbrända. Så att det är som perfekta omständigheter för att det mycket snabbt ska urarta.
Ja, innan det verkligen har spridit sig rejält så kom ju faktiskt Williams och hans brandmän fram med två brandsprutor och började göra vad de kan. Han ska ha stått bredvid och ropat till sina brandmän då: "Håll ut pojkar, hon håller på att få övertaget." Och det kan man säga att elden fick, för den spreds ju då, som du säger, vida omkring över träbroar och fartyg. Tog sig elden till andra sidan av Chicagofloden, den östra sidan av floden. Den hoppar ju flera gånger egentligen över floden för att komma till nya ställen.
Det måste ha sett intressant ut. Det är helt fel adjektiv, men det måste ju ha sett oerhört ut, vidunderligt.
Ja. Till slut kommer stans alla 15 ångsputer att åka iväg mot sydväst under sirenvrål för att hjälpa till här. Och i en artikel i Världens historia från 2019 står det: "Situationen blir allt mer desperat. Williams lägger märke till hur brinnande föremål fyller luften ovanför honom och hans män. Vinden virvlar upp allt material för marken och blåser det i nordostlig riktning, in mot Chicagos centrum. Som eldprojektiler från en kanon dalar det brinnande materialet ner och antänder nya bränder. Klockan 23.15 får Williams den rapport som han fruktat. En brand har blåsat upp på motsatta sidan av Chicagoflodens sydgående arm. Stadskärnan är hotad." "Det är själva fan!" utbrister brandchefen, som hittills har hoppats att floden skulle stoppa elden.
Norr om floden så blir också brandmännen avskurna från det vattenverk som finns där, vilket ska ha försvårat släckningsarbetet ganska påtagligt. Det är alltså en vägg av eld som ibland stegar upp till 30 meters höjd som väller fram över Chicago.
Ja, det är ett väldigt inferno.
Ja.
Och till slut så når jag då fram till närheten av hans eget hem, den här brandchefen Williams. Och då ser han först och främst till att få ut sin fru ur huset. Det är ju ändå chantilt. Sen ser han till att rädda med hjälp av några brandmän sitt oumbärliga piano ut på gatan. Och sen går han in igen och kommer ut med en dyr matta över axeln. Nu är det dags att börja rädda prylar här. Men innan det här så har ju då stans gasverk, arméns vapendepå och en massa kyrkor brunnit ner. Och Williams ska också ha gett order om att släppa ut ett hundratal fångar som satt i cellerna till domstolsbyggnaden, som snart också brann för övrigt. Och domaren i stan, James Bradwell, han hade också tagit sig till själva domstolsbyggnaden då. Och hans fru och son hade fått fly ner till Michigansjöns strand, men hans 13-åriga dotter Bessie, hon var med och ville hjälpa till, hjälpa sin pappa då att bära en massa böcker, för han skulle ju rädda lagböcker, det var ju viktigaste det här nu. Så hon står ju där på gatan bland rök och larm och omkring springande människor som bär på massa möjliga grejer. Och under tiden så springer domare Bradwell in och ut i huset för att hämta lagböcker som han staplar på en stor hög utanför huset där. Och det gäller att rädda vad som räddas kan. Bessie själv står och håller i en tjock bok med register över sin mammas tidningsprenumeranter. Det var någon juridiktidning tydligen som de drev där då. Sen kommer de då ifrån varann i kaoset och den här pappan har varit borta lite för länge innan han kommer ut med nästa bunt böcker och elden stormar vidare. Men i slutändan så klarar de sig båda två faktiskt och återförenas senare. Bessie ska för övrigt ha dött 1927 och då hade hon tagit över som redaktör för den här tidningen, kan jag tillägga.
Jag tänker att alla har något silver att begrava i trädgården.
Ja.
Det är något piano eller någon lagbok eller någonting, ett register som ska räddas från att bli lågornas rov. Som du sa, det var depåer och det var kyrkor, teatrar, operahuset brinner ner. Och att skadan inte blir värre beror på att mot slutet av 8 oktober, då börjar det regna.
Ja.
Och dessutom får elden när den åker norrut slut på ny bebyggelse att äta upp. Man kommer lite grann till stadens utkant där.
Mm.
Den åker in i en återvändsgränd, kanske man kan säga. Och den här massiva eldsvådan ger vika.
Men vid det laget så har ungefär 75 000 personer flytt från sina hem med allt de kan bära. Många har tagit sig till prärien som ligger väster om stan. Ett område som förvandlas till någon form av flyktingläger. Och där sitter då familjer gruppvis på olika mattor och runt omkring andra saker som de har räddat med sig från sina hus.
Så är det. Ett område på 7x2 kilometer är totalt förstört. Det är aska. 17 000 byggnader har brunnit till grunden. Hundratusentals människor har blivit hemlösa. Minst 300 personer har fått sätta livet till. Den materiella skadan ska uppgå till 190 miljoner dollar, dåtidens dollarvärde. Så att det är också, det är en enorm eldsvåda det här.
Ja, det ska vara upp mot 30 miljarder dollar idag, vad jag förstår.
Men Chicagos framgångssaga hindras egentligen inte av branden. På sitt eget sätt kan man ju till och med hävda att den gynnades av det. För mindre än 10 år efter branden är man uppe i 500 000 invånare. Och den staden som de nya migranterna kommer till är förvisso till stor del fattig fortfarande såklart. Men den är byggd på ett mer framkomligt och mer modernt sätt. På samma sätt som vissa specifika insekter dras till skogar som har brunnit så visar det sig att amerikanska arkitekter, de dras till storstäder som har brunnit. Och ett koppel av tidens största arkitekter ställer sina kunskaper till förfogande. Det är pendeltåg som införs för att uppmuntra till att glesa ut bebyggelsen. Höga hus downtown, butiker och kontor planteras i centrum. Och man lägger industrin planerad längs med floden. Det är inte någon idealstad som kommer till Chicago på sent 1800-tal. Liksom, våldsamheten under kommande decennier kopplat till bland annat strejker och lockouter är väl bevis på det. Men det är faktiskt en mycket bättre stad som rest sig ur askan än den staden som hade stått där innan.
Mm. Ja, det var ju fullt av tidningsfotografer som kom från andra städer i USA som gick omkring i askhögarna där och tog bilder. Och de här bilderna spreds ju över USA och skapade stor sympati för Chicago. Presidenten, vår gamle vän, whiskyvän Ulysses Grant.
Ja, det är Grant va?
Ja, han tog fram checkhäftet minsann och skänkte $1,000 från sina egna privata pengar. Dessutom hade ju järnvägsnätet klarat sig, vilket underlättade jobbet med att bygga upp stan igen. Man kunde ju frakta dit grejer enklare. Framförallt kunde handeln fortsätta via floderna söderut och sådär. Och några dagar efter branden så trumpetade tidningen Chicago Tribune ut rubriken "Chicago existerar fortfarande." Och sen hade man lagt till "De stora handelsådrorna existerar fortfarande och allt är redo att återupptas." Så att det fanns ju en optimism, får man ju säga.
Ja, det är härligt.
Vid sekelskiftet så bor det 1,7 miljoner i Chicago som då är landets näst största stad.
Just det, omkörd av Los Angeles sedan dess, men fortfarande trea.
Ja, kvar står Chicago Water Tower också, en av de största byggnaderna som överlevde branden. Och det var det här stora vattentornet då, som någon form av symbol för tiden före branden.
Just det. Det var kanske de två mest bekanta stadsbränderna från den engelskspråkiga världen. Berättelser som har format några av de största och viktigaste städerna som vi har. De påminner om stadsbränderna i Borås, eller Umeå, eller Gävle. För det är ungefär samma sak som händer. Det brinner ner och man får en chans att bygga om på nytt.
Mm.
Och det är inte kul, men det är samtidigt så här någonting som man får acceptera och tillsammans inför framtiden jobba för att det inte ska hända igen.
Ja, verkligen. Och nu för tiden så är ju inslaget av träbyggnader i städerna en smula mindre.
Så är det.
Vi har inte sagt någonting om förra avsnittet. Och det beror på att vi har spelat in det här avsnittet före det här avsnittet som ni hörde förra veckan. Men jag är säker på att vi hade ett väldigt trevligt samtal med Herman Lindqvist.
Avsnitt 400, Schrödingers avsnitt just nu. Det kan vara jättebra, det kan vara jättedåligt.
Ja, vi hoppas på det förra.
Ja, verkligen.
Tack så mycket för att ni har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka när det handlar om något annat.
Glöm inte bort brandsäkerheten. Ha det fint där ute. Vi hörs igen snart.
Vi hörs på söndag. Ja, och kanske på Facebook innan dess. Ha det bra. Hej, hej.
Hej!
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.